بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بفرشتنا تقوينهم كتاب جوامع الأخبار أبي إمام السعدي رحمه الله تعالى دهنمنا نتيونية حديثة som lägger en grund i våran religion. Och vi har kommit fram till hadith 86 i den här boken. Och det är hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal khudhu anni manasikakum rawahu Ahmed wa Muslim wa An-Nasa'i. Det hadithen där han berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam sa khudhu anni manasikakum. Ni ska ta era hajj-ritualer från mig. Och den hadithen är då sahih. Den finns i Musnad Imam Ahmed och Sahih Muslim och Nasa'i. Så här berättar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och han säger att ni ska ta era hajj-ritualer av mig. Hajj-riter. De sakerna som man gör under pilgrimsfärden ska vi ta från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och den här hadithen lär oss en viktig sak. Hur ska vi göra hajj? När man ska åka på hajj? Enkelt svar, vi ska göra hajj som profeten Muhammed gjorde hajj, alaihi salatu wasalam. Eller hur? Finns det något annat svar? Kan vi göra hajj som någon annan människa? Nej, det kan vi inte. Och vad händer om man vill göra hajj på ett annat sätt än profetens sätt, alaihi salam? Kommer din hajj att bli accepterad? Nej. Och därför så sa profeten, alaihi salatu wasalam, att den som gör en gärning som inte överensstämmer med våran religion kommer att få den tillbakavisad. Men amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd. Den kommer att kastas bort. Så den här hadithen lägger ut en viktig grund i våran religion och det är att allting som vi gör i islam ska vi göra så som profeten har lärt oss alayhi salatu wassalam. Och därför är islam byggt på två viktiga grunder. Ett, la ilaha illallah. Två, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah betyder att endast Allah ska dyrkas. Ikhlas, uppriktighet. Muhammad Rasulullah betyder att vi ska dyrka Allah så som Muhammad har lärt oss. De här två punkterna, jättelätt att komma ihåg. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Allah är den enda vi ska dyrka. Muhammad Rasulullah, vi ska dyrka Allah så som Muhammad har lärt oss sallallahu alaihi wasallam. För att när profeten Muhammad alaihissalam lär oss någonting, så här ska ni be, så här ska ni fasta, så här ska ni göra hajj, då har han fått det från uppenbarelsen. Och han är bara ett levande exempel på hur vi ska implementera vår religion. Så vill vi förstå islam, vill vi implementera islam korrekt, då ska vi följa islam så som Muhammad har lärt oss sallallahu alaihi wasallam. Eller hur? Han är vår qudwa, han är vår förebild i islam. Han är våran imam. Och han är den sista profeten. Allting gott har han lärt oss. Allting dåligt har han varnat för. Alayhi salatu wassalam. Så det här är en generell princip. När vi ska göra hajj, vi gör hajj som profeten Muhammad gjorde, alayhi salam. De sakerna som är wajib, de är wajib. De sakerna som är rekommenderade, de är rekommenderade. Samma sak i bönen. Han sa sallu kamara'itumuni och salli. Be så som ni har sett mig be. Hur ska vi göra salat? Namaz. Så som Muhammad har lärt oss alaihi salatu wassalam. Finns det någon annan salat i islam? Nej, det finns inte. Och sen kanske ulema har olika förståelse på vad profeten gjorde i salat alaihi salatu wassalam. Det är en annan sak. Men det finns ingen av ulema som säger att vi ska be på ett annat sätt än profetens sätt. Det finns inte. Och om någon säger så, tyvärr, det accepteras inte. Men alla är överens om att vi ska göra salat så som profeten gjorde salat alaihi salatu wassalam. Eller hur? Och till exempel då, vi ska följa profeten Muhammad alaihi salam i salat, i hajj, i fastan, i allting. Hur ska vi veta hur han gjorde salat? Hur han gjorde hajj? Om man levde på hans tid, då tog man efter det han sa och det han gjorde. Men för oss som lever efter honom och inte kan träffa honom, så följer vi det som har berättats för oss från hans sahaba, som i detalj har berättat hur han gjorde sin bön. som i detalj berättar hur han gjorde sin pilgrimsfärd. Minsta lilla sak. De säger han gick och satte sig här, han vilade där, han åt mat där. De här sakerna kanske inte är obligatoriska, men det jag vill säga är att de har berättat allting i detalj. Så att ingen människa kan komma och säga, men vi vet inte hur vi ska utföra hajj. Det finns luckor. Nej, det finns inga luckor, utan allting är klargjort. El-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah har fullbordat islam för oss. Förstår ni? Så allting finns skrivet i böckerna. Hur vi ska göra hajj, hur vi ska fasta, hur vi ska göra bön och så vidare. Och vad är det då som åligger oss? Om vi vill be som profeten Muhammad alaihissalam, vi vill göra hajj som profeten Muhammad alaihissalam, vad ska vi göra då? Då måste vi gå tillbaka till böckerna. Vi måste kolla på haditherna, Koranen och haditherna, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi och så vidare. För att kolla hur gjorde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och självklart när vi läser böckerna så tar vi också hjälp av en ulama, de lärda. För att böcker är ibland någonting stort, svårt att förstå. Och då behöver vi de lärdas hjälp för att förstå böckerna. Och alhamdulillah. Så det här är en jätteviktig princip. Att Allah har inte bara skickat ner en bok, Koranen, och säger följ Koranen. För då skulle folk följa Koranen som de vill. Alla skulle säga, jag förstår Koranen bättre än dig. Jag har min förståelse och du har din förståelse. Eller hur? Men alhamdulillah, Allah skickade ner Koranen och skickade ner sunna och skickade profeten som visar hur vi ska praktisera Koranen. Så att ingen kan komma och säga någonting annat. Eller hur? Så det allting är klart och tydligt i islam för den som söker sanningen. Taib. Och här till exempel så säger då profeten Muhammad alaihissalam att vi ska göra hajj som han gjorde hajj. Vi ska göra hajj så som han gjorde hajj. Man förvånas över vissa människor som ska åka på hajj. De ska åka till Mekka. Och det här är kanske en livsresa. Man gör den en gång i livet kanske. Varför? För att det kostar mycket pengar. Det kostar nästan kanske 40 000. Med att åka en månad, flygbiljett, hotell och allting. Man kanske inte har ledigt, man kanske inte har möjlighet att åka mer än en gång i livet. Och det, man måste åka en gång i livet om man har möjligheten till Mekka och göra hajj. Man förvånas över människor som ska åka på sin livs största resa. De har samlat pengar. Och de tar ledigt från jobbet. De tar farväl av familjen. Och de kommer till Mekka och de har inte läst en enda bok hur man ska göra hajj. Är det inte konstigt? De har inte lyssnat på en enda föreläsning hur man ska göra hajj. De bara kommer dit och de vet inte vad de ska göra. Och därför, jag har själv varit på hajj flera gånger, man ser hur mycket fel folk gör i hajj. Massa fel. Och vissa människor, de tar bara efter. De gör som personen före. Och personen före gör som han före. Så att det blir massa fel. Subhanallah. Och sen vad händer efter hajj? Då kommer och ställer frågor. Ja, sheikh, jag gjorde inte det här. Jag gjorde inte det här. Jag gjorde fel här. Vad ska jag göra? Men broder, syster, istället för att göra fel, varför läste du inte en bok innan du gjorde hajj? Och när jag säger att läsa en bok om hajj, jag säger inte att du ska läsa en tjock volym på 1000 sidor. Det finns små böcker om hajj som du kan läsa på en halvtimme. En halvtimme. Och du förstår hela hajj. Men som han var, han tog sig inte tiden att göra det. Och han åkte, betalade 40 000, åkte ner. Och hans hajj kanske inte ens blev accepterad. Han gjorde så grova fel att hans hajj inte blev accepterad. Är det inte khasara? Är det inte förlust? Så jätteviktigt att när man ska göra någonting som muslim, att man först läser. Man studerar. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Innan man gör någonting i islam så måste man ha kunskap. Man kan inte bara ge sig in i någonting utan kunskap. Och därför så sa Umar ibn Abdul Aziz att den som dyrkar Allah utan kunskap kommer att förstöra mer än vad han korrigerar. Yani, han kommer att förlora mer än vad han vinner. För den som dyrkar Allah utan kunskap kommer att göra massa fel, massa misstag. Och det är inte så islam är byggt. Islam är byggt på att vi först har kunskap och sen agerar vi. Inte att vi agerar bara utan kunskap baserat på känslor. Utan man agerar när det kommer till dyrkan baserat på kunskap. Och vi har klar och tydlig vägledning i allt vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Taib. Så ett råd. till alla. Vill ni åka på hajj? Vill ni åka på umra? Studera först. Det är inte svårt. Det finns böcker på alla världens språk. Det finns på arabiska, det finns på bangla, det finns på engelska, det finns på habashi, alla språk, eller hur? Kurdiska. Alla världens språk finns det böcker på. Alhamdulillah. Och speciellt idag, internet. Google, du skriver bok, hajj, pdf och så vidare. Du hittar bra böcker, mashallah. Från bra ulema. Så allting är lätt idag. Föreläsningar, alhamdulillah. Så man har ingen ursäkt. När vi ska be, vi måste också lära oss hur vi gör salat. När vi ska göra wudu, vi måste också studera hur man gör wudu. Allt sånt här. Nu ramadan, mashallah, en månad. Vi måste också förnya våra kunskaper. Alla säger jag kan fasta. Men det finns saker som man alltid behöver läsa på. Vad är det som bryter fastan? Vad bryter inte fastan? Vad händer om man gör så och så, och så vidare? Det finns frågor. Så alhamdulillah, islam är en religion som är byggt på kunskap. Vi dyrkar inte våra skapare baserat på okunskap, utan baserat på kunskap, för det är det som han vill från oss, för att våra gärningar ska accepteras. Vi går vidare till nästa hadith, och det är en hadith som berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'an." Han säger, profeten Muhammad alaihi wasallam, att den här sura, den här versen, den här kapitlet från Koranen, "Qul huwallahu ahad", motsvarar en tredjedel av Koranen. "Qul huwallahu ahad" motsvarar en tredjedel av Koranen. Mashallah. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Den här hadithen lär oss många viktiga saker. Den här hadithen lär oss att i Koranen så finns det 114 kapitel. Den här hadithen lär oss att vissa kapitel är bättre än andra. Hela Koranen kommer från Allah och hela Koranen är det bästa avtal. Men det finns vissa sura, vissa kapitel, vissa verser som har en högre status än andra. Som är bättre än andra. Till exempel, vilken är Koranens bästa sura? Al-Fatiha. Ahsant. Som det finns i Sahih al-Bukhari. Vilken är Koranens bästa ayah? Ayat al-Kursi, där vi läste i bönen. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Rasul alayhi salam, han sa det är den mäktigaste versen i Koranen. Mäktigaste versen. Ayat al-Kursi, det finns 5 stycken av Allahs namn. Och 25 stycken av Allahs sifat. En ayat. 5 av Allahs namn och 25 stycken av Allahs egenskaper. Taib. Här finner vi också "Qul huwallahu ahad" motsvarar en tredjedel av Koranen. Varför? Och vad betyder med att vad menas med att den motsvarar en tredjedel av Koranen? Är det i belöning? Är det i betydelse? Sheikhen säger här att "Qul huwallahu ahad" motsvarar en tredjedel av Koranen i innebörd. Taib. Varför? För han säger att Koranen delas in i 3 kategorier. Om du kollar i Koranen, du läser Koranen. Koranen består av bestämmelser, regler, halal och haram. Taib. Koranen består av berättelser, profeterna och deras folk, rättfärdiga människor och deras folk, och berättelser om vad som händer i nästa liv, på domedagen, i paradiset och i helvetet. Och 3, Koranen består av tauhid, kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Att endast Allah ska dyrkas, Allahs egenskaper, vem Allah är och hans perfekta namn och egenskaper. Om du kollar i Koranen, det finns ingenting annat än de här 3. Koranen innehåller dessa 3. Och "Qul huwallahu ahad" handlar om vilken av dessa 3? Allahs namn och egenskaper, eller hur? Allahs namn och egenskaper, yani tauhid. Tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är en tredjedel av Koranens innehåll. Finns i den här suran. Den handlar om Allah azza wa jal, om tauhid. Taib. Och just att det som nämns i "Qul huwallahu ahad" är så mäktigt. de namnen och egenskaperna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, säg Muhammad till folket, Allahu Ahad. Allah är al-Ma'lub, den som dyrkas. Den enda sanna guden som har rätt att dyrkas. Allahu Ahad. Allah är en. Allah är unik. Yani det finns ingen som Allah subhanahu wa ta'ala i hans namn, i hans egenskaper, i hans gärningar, i hans vishet, i hans rättvisa. Han är unik. Han står över allting. Allahu Ahad. Allahu Samad. Allah är As-Samad, som kan översättas till den suveräna. As-Samad, den som alla vänder sig till i behov, och han behöver inte vända sig till någon i behov. Alla från skapelsen är i behov av Allah, men han är inte i behov av någon. As-Samad, den suveräna, som har alla perfekta namn och egenskaper. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, lem yalid wa lem yulad. Han har inte avlat, eller han är inte avlat, och han har inte heller avlat. Yani Allah är inte född och han har inte heller fött. Det vill säga han har ingen far eller mor och han har inte heller några barn. Det finns ingen som Allah subhanahu wa ta'ala, utan han är skaparen till allting. Om vi vill ha barn, avkomma, då måste vi gifta oss och vi måste få barn och så vidare. Men Allah subhanahu wa ta'ala, när han vill någonting, säger bara kun fayakun. Han är den första, det fanns ingen före honom, det finns ingen efter honom. Han har inga barn, utan när han vill någonting så säger han bara kun fayakun. Bli och det blir. Så han har inga barn. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Det finns ingenting som Allah. Ingenting som liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay. Som Allah säger, att det finns ingenting som honom. Ingenting kan liknas vid Allahs storhet. På något sätt, i hans namn, i hans egenskaper, i hans skapande, i hans vishet, allting. Han är unik och står över allt vad man kan föreställa sig. Han är perfekt och fri från brister. Och det finns ingenting som honom. Så den här suran, mashallah, yani verkligen belyser Allah subhanahu wa ta'alas höghet, hans majestät. Och att han är perfekt på alla sätt. Så den här suran är unik. Qul huwallahu ahad. Och motsvarar då en tredjedel av Koranens innebörd. Det finns många hadither som också talar om belöningen av att läsa den här suran. Till exempel så nämner Sheikh Albani i hans bok Sahiha en hadith från Mu'ad ibn Anas från profeten alaihi salatu wassalam, att han sa: man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimuha 10 marrat bana Allahu lahu qasran fil jannah. I den här hadithen som är sahih så säger profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att den som läser qul huwallahu ahad 10 gånger kommer Allah att bygga ett hus i paradiset för. Alltså inte ett hus, ett slott. Qasran, det är ett slott, inte hus. Om du läser qul huwallahu ahad 10 gånger, Allah kommer då att bygga ett slott för dig i Jannah. Vem vill ha ett slott i paradiset? Vill du? Ja. Du vet, i dunia, folk, de vill ha villa, de vill ha lägenhet, eller hur? Ja, de går till banken, de jobbar, jag vet inte vad. Alla vill ha ett hus. Vissa jobbar hela livet för ett hus. Mashallah, du läser qul huwallahu ahad, det kanske tar 10 gånger, det kanske tar 2 minuter. Eller hur? 2 minuter, mashallah, du får inte en villa, du får ett slott i paradiset. Och när jag säger slott, det är inte som kungens slott här. Slotten i paradiset är enorm. Byggda av guld och silver, och de är hundratals, tusentals meter höga, byggda av pärlor. Överallt vad man kan föreställa sig. Så varenda gång du läser denna sura 10 gånger får du ett nytt slott. Så ett slott, 2 slott, 3 slott, 10 slott, 1000 slott. Mashallah. Är det någon som vill investera? Det är bara att börja få. Börja inshallah ta'ala. Vad som också bevisar hur fin och viktig den här suran är, är den fina hadithen som finns i Bukhari, där det berättas att profeten Muhammad alaihi salam skickade ut vissa sahaba på en expedition, på en resa. Och han satte en man som amir, som ansvarig. Och han som var amir ledde folket i bönen. När man åker ut en grupp som är resande, då ska man ha en amir. Och den här amiren är den som är imam också. Taib. Så han var imam. Varenda gång han läste. Han läste Fatiha. Och sen läste han Qul huwallahu ahad. Och vissa ulama säger han läste en sura. Och Qul huwallahu ahad. I varenda raka. Alltså efter Fatiha. De två första raka. Varenda bön. Fatiha, Qul huwallahu ahad. Och tillsammans med en annan sura. Taib. Och de sa till honom, varför läser du bara den här suran hela tiden? Yani, han sa, jag läser den här suran. Vill ni inte att jag läser den? Någon annan kan vara imam. Så när de kom tillbaka till Medina, då gick till profeten Muhammad al-Islam för att fråga honom. Och säger, den här mannen, han läser bara Qul huwallahu ahad i varenda salam. Så profeten Muhammad al-Islam säger, gå och fråga honom. Varför? Varför läser han den här suran i varje salam? Så de gick och frågade honom och han säger, jag läser den för att den beskriver Ar-Rahman, Allah den nådrike. Och han sa, jag läser den för att jag älskar den. Och när de säger det här till profeten Muhammad al-Islam, så säger han, berätta för honom att hans kärlek till den här suran har fått Allah att älska honom. Genom han älskar den här suran, Allah älskar honom för att han älskar den här suran. Och det här bevisar också dygden av att älska Koranen. Att när du älskar Koranen så älskar Allah dig. Förstår ni? Och det är viktigt, wallahi, att älska Koranen. Koranen är kalamullah, Allah subhanahu wa ta'alas tal. Eller hur? Och som Uthman ibn Affan sa ett väldigt vackert uttalande. لو كانت قلوبنا سليمة ما شبعت من ذكر الله أو من كلام الله أو كما قال. Han sa en väldigt vacker sak. Han sa, om våra hjärtan skulle vara friska, de skulle aldrig bli mätta av att läsa Koranen. Yani när vi känner att vi orkar inte, jag vill inte lyssna på Koranen och så vidare, det är något fel på oss. Förstår ni? Men skulle vi ha friska hjärtan som verkligen är fyllda med kärlek till Allah, så skulle vi aldrig få nog av att lyssna på Koranen och att läsa Koranen och studera Koranen. Subhanallah. Så Koranen, mashallah, är den bästa boken. Och det är viktigt att vi läser Koranen så mycket som möjligt. En timme om dagen, en halvtimme om dagen. Vi försöker. Nu, mashallah, mobilen, du kan lyssna på Koranen. I bilen, du kan lyssna på Koranen. Alhamdulillah, det är lätt, mashallah. Lyssna på tafsir. Försöka förstå sig på den här boken. Så att man, inshallah, kommer närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi går vidare till nästa hadith. Och det är hadith Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, la hasada illa fi ithnatayn, rajulun ataahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun ataahu Allah al-hikma fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Muttafaqun alayh. Idhan hadith, så säger profeten Muhammad alaihi wasallam att det finns endast två människor som man har rätt att vara avundsjuk på. Det finns endast två människor, två sorters människor, som man har rätt att vara avundsjuk på. Den första är en man som Allah har givit pengar, rikedom, som han ger till hans släktingar på rätt sätt. Och en annan man som Allah har givit vishet, alltså kunskap i islam. Och han dömer med den här kunskapen mellan folk och han lär ut kunskapen till folk. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. En annan gång så sa profeten Muhammad al-Islam, det finns bara två människor man får avundas. Den första är en man som Allah har givit Koranen. Och han läser Koranen på dagen och på natten. Och den andra mannen är en man som Allah har givit pengar. Och han ger sadaqa på dagen och på natten. Och den finns också i Bukhari och Muslim. Och det är nästan samma budskap. Vad är det profeten Muhammad al-Islam säger i dessa hadithen? Att man ska inte vara avundsjuk förutom mot två människor. La hasada illa fi'latayn. Al-hasad betyder avund. Taib. Och avund är någonting förbjudet i islam. Man får inte vara avundsjuk mot någon. Men det är inte det som menas med dessa hadither. Utan det som menas med dessa hadither är al-ghibba. Och jag ska förklara, ni kommer förstå inshallah ta'ala. El-hasad, Abud på arabiska betyder att man ifrågasätter och ogillar det som Allah har gett till andra människor. Allting som alla människor har på jorden har de fått av Allah. Till och med allt som djuren har. Varenda liten tugga de äter är det Allah som har bestämt. Varenda glas vatten du dricker är det Allah som har bestämt. Varenda krona du tjänar är det Allah som har bestämt. Eller hur? Allah, han är Razzaq, den som försörjer. Och ingen har någonsin fått någonting som inte Allah har bestämt. Och ingen kommer någonsin att få någonting som Allah inte har bestämt. Så att avundas folk, det som Allah har gett dem, är egentligen att ifrågasätta Allah. Till exempel, du ser en person komma och han har snyggaste bilen. Han kör senaste Ferrarin, kostar 2 miljoner någonting. Han har snyggaste frun. Han har massa finaste kläder. Allt du kan tänka dig. Villa 55 rum. Och du tänker, varför? Han förtjänar inte det här. Jag hoppas att han förlorar det här. Han borde inte ha de här sakerna. Ja? Då är det som att du säger, och Allah, du har gett fel saker. Eller du har gett till fel person. Du har gjort fel när du har delat ut i dina rikedomar. Är det inte det? Det är det. Utan avundas inte folk. Ser du någonting fint hos en människa, vad skulle du säga? Säg tabarak Allah, Allahumma barak, masha Allah. Eller hur? Så att när man ifrågasätter och hoppas att folk förlorar det de har fått, det är det som är hasad. Att man är irriterad på att folk har fått saker. Taib, då ifrågasätter man Allah. Am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allah min fadli. Som Allah säger. Man får inte avundas det som Allah har givit människorna från hans dygd. Utan Allah har gett människorna baserat på en vishet. Taib. Och de här sakerna som den här miljonären har fått kanske är dåliga för honom. Du ska inte ens avundas någonting som världsligt, som är värdelös på det här sättet. Avundas är också när man hoppas att folk förlorar det goda de har fått. Hoppas att han förlorar de här sakerna. Det är också avund. Och tredje värsta avund är när man kämpar för att han ska förlora de här sakerna. Man gör problem för att han ska bli av med sin rikedom. Det är värsta av allt. Den värsta formen av avund. Och allt det här är förbjudet i islam. Det vi talar om här är inte avund på det här sättet. Utan det är att man önskar samma sak. Du ser en person som läser Koranen jättefint. Och du önskar, jag önskar att jag vore som honom. Att jag kunde läsa Koranen som honom. Inte att du önskar att han ska bli av med Koranen. Att han ska sluta kunna Koranen. Du vill att han ska kunna Koranen, men du vill kunna Koranen lika bra som honom. Den här formen av avund är okej i islam. För du önskar ingenting dåligt, utan du önskar någonting gott. Förstår ni? Och det kallas för al-ribba på arabiska. Al-ribba. Så, vem är det som har rätt att avundas? Vi använder ordet avund, men ni förstår vad vi menar. Vi menar att önska någonting gott. Vem är det som har rätt att avundas? Det är två sorters människor. Och det här visar att de här människorna är bland de bästa av människor som finns på jorden. Resten av folk finns det inget gott i att avundas. Den första mannen är en person som Allah har gett islamisk kunskap. Han kan Koranen, han läser den vackert. Han har kunskap som han lär ut bland folket. Och han dömer bland folket. Rättvist. Den här mannen ska du önska som att du vore som honom. Förstår ni? Mashallah. Vad är bättre än att vara en lärd person? Vad är bättre än att vara imam och kunna läsa Koranen vackert? Från början till slut. Vad är bättre? Vad är det bästa som finns, eller hur? Ha kunskap, sprida kunskap, göra da'wa. Wa man ahsan wa qawla mimman da'a ila Allah. Allah säger, vem är bättre än den som kallar till Allah? Genom med kunskap. Det bästa som finns, att göra da'wa till Allah. Att göra profeternas jobb. Med kunskap, kalla folk tillbaka till islam. Kalla folk till islam. Det bästa som finns. Så ett, att vara som dem. De som gör da'wa. Och de som har ilm och de som kan Koranen. Två, att önska att man hade pengar. Men inte bara att man hade pengar. För folk som har pengar är av två kategorier. De som går under med sina pengar. Och två, de som lyfts i paradiset med sina pengar. Rikedom kan vara en förbannelse. Och rikedom kan vara en ni'ma, en nåd från Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämndes en person som Allah har gett pengar och han ger sadaqa. Han skänker pengar dag och natt. Och den andra hadithen, han ger pengar till sina släktingar. Genom han försörjer sina nära och kära. Så att de inte ska behöva tigga, de ska inte behöva göra haram. Genom han gör khair med sina pengar. Och det här är också en person som ger, yani, får otroligt mycket belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Man får också önska att man vore som honom. Och jag önskar att jag hade pengar så att jag också kunde skänka till fattiga. Du ser någon oljekejk eller någon bygga moskéer med sina pengar. 50 miljoner, 80 miljoner, 100 miljoner. Och jag önskar att jag vore som honom, eller hur? Ja, så att jag också får samma belöning. En fråga. Vi har inga miljoner. Men om du har den här goda avsikten. Att du önskar att du hade mycket pengar som du kunde ge till fisabilillah, för Allahs skull. Får du belöning för den här avsikten och den här önskan? Hani? Ja, du får belöning. Du får belöning. Subhanallah. Bara för din goda avsikt. Att du vill vara som honom. Om jag hade pengar, jag hade gjort det som han gör. Då får du belöning. Men tyvärr, idag så finner vi att folk avundas inte de här som ger sadaqa. Utan de avundas andra miljonärer. Den som äger Microsoft, den som äger Apple, den som äger guld, den som äger diamanter och så vidare. Är den här formen av avund, är den bra? Nej, den är negativ. Och som Sheikhen nämner, det som folket sa när de såg Qarun. Ja lejta lana mithla ma utia Qarun. Innahu ladhu hadzin azim. Qarun, vet ni vem det var? Han var som finansminister till Fir'aun, till farao. Och Qarun var egentligen en man från Bani Israel. Alltså han var från Mosas folk. Som hade blivit jätterik. Och han hade typ lämnat religionen. Han hade lämnat religionen. Och anslutit sig till Fir'aun. Han var miljonär. Och han kanske är en av historiens rikaste människor. De säger att han behövde hästar. Bara för att bära nycklarna till hans skatter. Eller så stora var nycklarna till skatterna. Så mycket pengar som man aldrig kan föreställa sig. Guld och silver. Men han var otacksam. När man sa det här är från Allah. Han säger nej, de här pengarna kommer från mig själv. Min smarthet. Subhanallah. Men när han gick i staden med sina pengar och hästar och guld. Vad säger okunniga människor? Åh, jag önskar att vi vore som honom. Subhanallah. Och de som var lärda, de sa nej. Vad som finns hos Allah är bättre. Det här kommer att försvinna och så vidare. Och sen subhanallah, Allah låter den här mannen slukas ner av jorden. Och dagen efter så säger de okunniga människorna att de kunniga hade rätt. Ja, ni, vad känner hans rikedom till? Nu är han död, pengarna är borta. Och han är förlorare i nästa liv. Han kommer inte ta nytta av sina pengar i nästa liv. Och tyvärr, många idag de är så här. Att de ser upp till vem? De ser upp till de här miljonärerna. Som gör haram med pengarna. Som tjänar pengarna haram. Och spenderar pengarna haram. Och de är inga människor att avundas. För att deras rikedomar kommer att vara wabal. Kommer att vara en plåga på domedagen. Ey wallahi, en plåga på domedagen. Profeten Muhammad a.s. sa att människans fötter kommer inte röra sig på domedagen. Tills han har svarat på fyra frågor. Fyra frågor. Vad har du gjort med ditt liv? Hur tog du hand om din ungdom? Hur tjänade du dina pengar och hur spenderade du dina pengar? Och hur agerade du på din kunskap? Fyra frågor. Vad har vi gjort med livet? Vad har vi gjort med våra ungdom när vi är starka? Och hur har vi tjänat våra pengar? Och hur har vi spenderat våra pengar? Så de här rika människorna som har tjänat pengar haram kommer att frågas om varenda krona på domedagen. Och vad du har spenderat dem på, de kommer att frågas. Subhanallah. Men en person som har tjänat pengar halal, han betalar zakat och han ger pengar fi sabilillah, den här personen kommer vara bland de bästa av människor på domedagen. Förstår ni? Så det är de som man ska försöka att efterlikna. Och de som man kan se upp till. Och sen har vi de som då har kunskap. Vi ska försöka, eller vi ska önska att vi vore som dem med kunskap. De som kan Koranen. Men ska vi stanna vid att önska? När vi ser en person som läser Koranen vackert. Vi ser en person som har islamisk kunskap. Ska vi säga att jag önskar att jag vore som honom? Och sen ska vi fortsätta vara johala, vi ska fortsätta vara okunniga. Är det det som hadithen indikerar på? Eller indikerar hadithen på att vi borde faktiskt sträva efter att få kunskap? Så att vi blir de som folk avundas. Eller hur? Det är det som hadithen indikerar på. Inte att jag önskar att jag vore som Sheikh bin Baz. Och sen du läser inte ens en bok. Ja? Nej. Utan nej. Försök söka kunskap. Försök att bli som dem. Eller hur? Så väldigt viktigt att man försöker att lära sig sin religion. Alhamdulillah, idag det är lätt. Det finns föreläsningar, det finns lektioner, det finns böcker, alhamdulillah, det finns koranlektioner. Och många där de tänker att lära sig Koranen, det är jättesvårt. Är det svårt att lära sig Koranen? Hal ta'allam al-Quran sa'b? Nej, ja, shabab. La. Vad är dalil? Ja? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ. Allah säger att han har underlättat Koranen. Så Koranen är inte svårt att lära sig. Du kan lära dig alfabetet på några timmar. Wallah, du kan lära dig läsa arabiska på några timmar. Om du verkligen vill. Och sen går du på en, hos en lärare. Han lär dig att uttala bokstäverna korrekt. Och du lär dig att läsa Koranen korrekt. Det tar inte så lång tid. Nej, i början det går trögt. Man hackar. Man läser fel. Men går man verkligen in för att lära sig, wallahi, det går snabbt. Det går snabbt. Och sen kanske du också läser Koranen vackert. Och subhanallah, profeten Muhammad alaihissalam nämnde att den som läser Koranen skickligt, han är mahir, kommer att vara i sällskapet av de högsta av änglar. Och den som läser Koranen med svårighet och hackar, stammar fram orden, får dubbelbelöning. Så antingen läser man Koranen fint eller man läser, eller man försöker. Förlorar man, är man en förlorare när man läser Koranen? Eller det är alltid en vinnare. Antingen jättemycket belöning eller mindre belöning. Subhanallah. Och varenda bokstav du läser, 10 hasanat. Så viktigt att man försöker lära sig Koranen. Hela tiden. Gå på Koranlektioner, repetera Koranen, lyssna på Koranen och så vidare. Ja. Och vi avrundar därför idag och kan lämna lite utrymme för frågor. Jazakumullahu khairan och barakallahu fikum.